cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.
Välkommen tillbaka till Guldtands podcast. Idag ska vi göra det efterlängtade avsnittet med Wendela Hammarström. Wendela har med sin mamma idag, Agneta Hammarström, som ska hjälpa Wendela att komma ihåg de sakerna som var svåra att komma ihåg när hon var i en period som man helt enkelt kan tappa minnet av. Ni läste säkert Instagram-inlägget som jag la ut för ett tag sedan. Det var starka händelser som har skett i Wendelas liv. Och det är det vi ska gå igenom idag helt enkelt. Välkomna in Wendela och Agneta.
Tack.
Tack.
Roligt att ha er här, mor och dotter.
Ja, det var bra så att mamma har lite att tillägga när jag inte kommer ihåg speciellt allt.
Ja, nej, jag tycker det här är helt kanon. Det var som vi såg ute på trappan när du tog en cig där. Att det här är första avsnittet jag gör där en förälder är med till den drabbade personen. Och det är ju väldigt bra. Mm. Jag har inte hört i någon annan podcast och nej, jag hoppas inte att det ska hjälpa oss för att få en bild av din uppväxt och ditt liv.
Mm.
Men vi börjar som vanligt, som du vet i den här podden, så går jag från födsel tills idag.
Mm.
Och där har du några anmärkningar, skulle du säga. Du har några punkter vi ska gå igenom där.
Mm.
Mm. Vi kan börja med, var är du född?
Hej, i Örebro.
I Örebro.
Mm.
Ja. Är det där du har bott hela livet?
Ja, faktiskt.
Ja. Och mamma med, eller?
Jag är också född i Örebro.
Ja.
Men sen har jag bott på lite andra platser. Men sen när jag fick barn så har jag bott där.
Vad kommer det sig att ni har så olika dialekt? Ni pratar inte alls i närheten av samma dialekt.
Jag har gronärkinska, det har jag hört av andra.
Ja, men jag tror att det beror på att jag har jobbat på annan ort sen jag var typ 19-20.
Ja.
Mycket Stockholm.
Ja, det var det jag skulle säga. Lite 08-dialekt. Kanske det kryper fram där.
Ja, jag vet inte. Sen mina föräldrar, eller din mormor och morfar, de var från Västmanland. Men jag pratar inte västmanländska. Utan nej. Det är väl mer att man pratar med mycket stockholmare kanske. Så att man har fått ner den där bräke dialekten.
Mm. Nej, vi ska ta en bild på er sen, ska vi göra. Mm. Så det var lite kul när de hört hur ni pratar. Så vi ser lika. För jag ser väl lite likhet emellan er, men... Ja, du är rätt.
Jag är mer lik min pappa.
Okay.
Och min brorsa är mer lik mamma, tycker jag i alla fall.
Ja. Vi kan ju ta och hoppa på det när vi ändå ser på det. Flytta in i det fina huset. Hur hade ni det? Hur tyckte ni att hur tyckte du att du hade det när du var liten?
Jo, de första åren, alltså jag var ju bara 5 år när mamma och pappa skilde sig, men de minnena jag har i början var det bra, för att min pappa jobbade också som flygvärdinna, vilket mamma också gör.
Ja.
Eller ja, det heter väl, vad heter det när man är
flygvärd?
Ja, flygvärd när man är kille då. Mm. Så vi var ju mycket utomlands, till Florida, Sydafrika, alltså vi var typ överallt kändes det som. Men jag kommer ihåg lite från några ställen liksom, att man typ jagar pingviner i Sydafrika och ja, typ sådana där små grejer. Men sen där på slutet var det ju inte så bra mellan mamma och pappa, och det var ett bråk som spårade ut totalt som både jag och min brorsa fick se på liksom, när pappa liksom typ släpar min mamma i håret genom korridoren och mamma sparkar ju mot pappa, så man fick ju ringa polisen. Så polisen kom liksom till hemmet och jag kommer ihåg att de bärde upp mig på köksbänken och att vi skulle sitta där och vänta tills de hade löst det med föräldrarna liksom. Och sen kommer jag inte ihåg så mycket mer från den grejen, utan efter det så var det väl att pappa och mamma skulle flytta isär och pappa hade skaffat en ny tjej. Det är det jag kommer ihåg i alla fall.
Är det något som du känner igen, Agneta?
Ja, den gången. Det var jag som ringde efter polis, för jag blev jätterädd.
Mm.
Och det var på den tiden man hade hemtelefon, alltså som väggtelefon.
Ja, ja.
Så att jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg vad bråket handlade om, men jag vet att mitt ex då tog min ring, om det var vigselring eller förlovningsring, och hade sönder den. Och sen så drog han mig i håret. Och sen vet jag att jag hade en telefon på väggen i sovrummet. Så jag ringde dels mina föräldrar och sen polisen. För jag kände att jag blev jätterädd, för barnen var hemma och allting. Vart ska det här sluta? Mm. Han hade svårt att tygla sitt humör.
Mm. Det var inga alkohol eller droger involverat?
Nej. Och det var inte så liksom att det brukade vara misshandel, men just den här gången kände jag att det svartnade för ögonen så jag, på honom, och jag kände att jag behöver ha hjälp.
Mm.
Sen trodde jag kanske inte riktigt att polisen skulle rycka ut så pass fort, för de kom ju i uniform och allting. Och mina föräldrar kom ju, de bodde bara några minuter därifrån. Så det blev en stor grej av det.
Mm.
Ja.
Blev det någonting med SOS då på den tiden, eller hur var det då?
Nej,
nej.
Ingenting. För det var inget annat, det var ju bara den här gången. Så, ja. Ja.
Du vet inte varför han just skulle ta din ring eller sådana grejer?
Nej,
nej,
jag minns inte varför vi var osams, men det var något. Och så skulle han väl göra något som var känsligt, liksom att han skulle såra mig på något sätt.
Ja. Mm. Hur fick du dig att känna, Vendela, när du såg detta?
Nej, jag var jätterädd, kommer jag ihåg. Jag grät och typ skrek och var jätterädd både för mamma och sen att pappa betedde sig så. Och liksom, när man är 4 år och får se det där, och jag nu som 28 år sitter och minns i princip allting där, så ja, det kändes att se det där faktiskt.
Ja, det förstår jag. Mm. Det förstår jag. Du ska ju då antagligen flytta med din mor då, eller vart tar du vägen?
Vi blir kvar i det där huset, så pappa flyttar ut och han träffar en ny tjej från Luleå. Så för det första så flyttade han till Stockholm och bodde i en liten lägenhet där.
Nu kan jag lägga till, vi hade en övernattningslägenhet eftersom vi flög båda två.
Mm.
Så han bodde i den. Och jag bodde kvar i huset.
Ja, i Stockholm.
Ja.
Han bodde där.
Och sen så småningom så träffade han den här tjejen och flyttade inom några år upp till Luleå, var det med.
Mm.
Ja, ni pusslar aldrig ihop ert förhållande efter den händelsen,
nej,
eller?
Nej. Nej.
Det är tvärt, pratar ni inte eller någonting efter det, eller?
Jo, alltså vi umgick så mycket och det var väl lite upp och ner och till och från, och vi tog tillbaka skilsmässoansökan, kommer jag ihåg. Men sen blev det så infekterat av alla möjliga olika orsaker, så att det blev skilsmässa.
Mm.
Sen var det beklagligt att han flyttade till Luleå, för ni var ju små och ni har ju inte träffat er pappa så ofta.
Nej.
Faktiskt, genom åren.
Det var på då blev det att man från början hade sin pappa hemma jämt liksom, under de första åren. Och, där. Och sen så flyttade han 100 mil till en helt ny familj. Då kände man sig ganska lämnad, eller vad säger man, oälskad typ. Att han valde en ny familj framför våran familj. Typ så kände jag när jag var liten. Och under ganska lång tid av min uppväxt också. Men då så hälsade vi i alla fall på i princip jullov och påsklov. Och
samtidigt är det alltid jag som har fått köra upp er till Stockholm för att sätta er på flygen. Och han har kommit och hämtat er i Luleå.
Mm.
Så han har ju inte offrat så mycket.
Nej.
Som pappa, om man säger.
Mm. Nej, han drog svansen mellan benen där och försvann.
Ja. Mm. Och det är väl det som både du och min son har mått dåligt över. Att man inte har fått se att ens pappa bryr sig på det sätt som han borde ha gjort.
Mm.
För det har ju varit mormor, morfar och jag runt omkring er i stort sett.
Ja, det är för man blev så nära med sin mormor och morfar. Liksom. För det blev ju som en riktig familj i alla fall. Att man blev fler än bara en mamma. Liksom.
Mm.
Men i början var det i alla fall bra när man åkte dit på loven och sånt. Och där fortsatte man ju med i många år i alla fall. Kanske tills man var 13 eller någonting sånt. Så, ja. Och sen så hände lite andra saker.
Ja, vi kommer dit. Men jag tänker på det samband här när de går isär och sådana grejer. Så ska ju du börja skolan och sådana grejer. Hur tycker du att det går i skolan och i grundskolan?
Nej, det gick faktiskt bra. Alltså jag har lätt att lära mig saker och sånt där. Så liksom det gick bra i skolan. Och jag kände inte att jag direkt gick och tänkte så mycket på det när jag var liten. Inte vad jag kan komma på, utan där kom mer i tonåren att jag började tänka på de här sakerna jättemycket.
Mm.
Så ja, det var så.
Men sen var det väl att du har tyckt att det har varit lite orättvisa mellan hans nya barn, eller?
Nej. Ja, men det var väl mer att man kände att att han inte brydde sig lika mycket om oss. Eftersom att de åkte på resor ofta och sånt. Jätteofta. Det kändes men varför vill pappa aldrig att vi ska följa med liksom, när de åker så ofta? Vi fick aldrig följa med på någon resa eller ens en kryssning. Och,
presenter har du sagt och julklappar och sånt där.
Ja, men det fick vi alltid. Men, ja,
det i var
ju mer, ja, men det var ju mer typ min låtsasmamma som köpte till oss. Liksom inte kanske pappa i sig. Så.
Det låter klart och tydligt på dig om man hör det, att det finns, fanns ju ett visst missnöje med hans behandling av er.
Ja, jo.
Det grämmer en nu lite än idag. Det ser ut så på det. Du skruvar på det rejält. Det ser inte ut som du alls tycker om det.
Nej.
Och det är förståeligt, absolut.
Ja, och det är att han inte liksom har tagit något ansvar för det. Han har aldrig erkänt att han har gjort fel eller någonting. Utan ja, han skyller mer på mamma och liksom sådana grejer. Så.
Jag vet något som fastnade hos mig. Det var ju när du sa för många år sedan att pappa ringer ju inte så ofta.
Nej.
Och så tog jag upp det med honom någon gång. Ja, men hon ringer ju inte heller.
Nej,
fick jag
så
till
där
svar.
Har det alltid varit.
Jag menar, det är ju ändå en pappa. Ja. Man har ju ansvar för sina barn.
Mm. Så då blev jag ledsen att han inte ringde. Och då blev det ju att jag inte ringde han heller. Så då har det blivit att ingen har ringt varandra. Och då blir det att man tappar kontakten helt. Liksom.
Ja. Livet rullar på. Mamma gör så gott hon kan. Hur känner du att stämningen är då överlag att bo med mamma? Blir det bättre och bättre ändå än vad du har tänkt dig?
Ja, alltså det var bra i början, men det var ju när man blev i tonåren. Alltså jag hade sån ilska i mig. Jag vet inte. Det kanske var på grund av något med pappa eller jag vet inte. Jag har bara haft en ilska inuti mig när jag började komma i tonåren. Så då tog jag ut den på mamma mycket och det blev mycket bråk i tonåren, alltså hemma och så. Och jag kunde bli helt galen för minsta lilla och sådana där grejer.
Så man kan överlag säga att fram till tonåren så funkar skolan och läxor och sånt där bra hemma?
Ja.
Ja. Det är i tonåren det tar snurr alltså.
Mm.
Ja.
Väldigt mycket kompisar hade du ju också.
Jag hade en lista typ så här, för att alla ville umgås med mig så då var jag tvungen att ha ett anteckningsblock och bara så här. Nej, men den tiden skulle jag vara med den och då kan vi ses på från fyra, du vet, sådär. Ah. För att, så jag var väldigt populär liksom, i skolan.
Jag tror du var rolig och pigg och glad liksom, att hitta på saker och snäll, alltså en bra kompis. Du pratar inte skit om folk.
Nej.
Och, men det har du ju fått smaka på åt andra hållet sen.
Min pappa är också väldigt rolig och liksom så här, alltså, han har ju jättebra sidor han med, men... Mm. Det har ju bara blivit fel liksom med oss. Men jag tror jag blev lite, tog hans personlighet mer med det här roliga och typ skoja med folk och sådär. Ibland till en överdrift att man drev med någon på en annans bekostnad eller vad det heter. Ja. Så folk kunde bli liksom ledsna också. Och det fattade jag ju senare i livet att man gick lite för väl långt ibland med vissa skämt och sånt kanske.
Men vi tuffar ju på här och det går ju bra fram tills vi kommer till tonåren.
Mm.
Du berättade att du har mycket ilska inom dig och att det tas ut först och främst på Agneta här, din mamma.
Ja.
Vad var det för situationer som kunde blossa upp så det blev krig hemma? Är det någonting som ni minns?
Det kunde vara att hon sa att jag inte fick göra någonting och då kunde jag bli galen och skulle slåss. Och...
Samtidigt har ju det med åldern att göra också, att man har en... Kanske. Kris i tonåren.
Ja, jag hade...
Så jag tänkte inte så mycket på det. Däremot så var det ju att du blev ju i den där åldern... du fick ätstörningar.
Ja.
Jag märkte ju att... Det första jag märkte var att du hade ett papper i en byxficka med mat i. Att du hade stoppat...
I servetter, alltså liksom.
Spottat ut och lagt i fickan när jag skulle tvätta några byxor.
Mm.
Och så hade jag koll på det där lite grann. Och det var ju ett sånt beteende. Du hade ju... Ja, det blev nästan anorektisk till slut. Så vi fick ju söka hjälp för det då.
Det är starten i tonåren.
Det var det som jag tycker det började med.
Det var i sexan, kommer jag ihåg, det första. Jag vet inte hur gammal man är när man går i sexan.
Ja, men du är nog runt 12-13.
För våran lärare hade en sån här hälsolektion, eller vad det var. Jag kommer inte riktigt ihåg, men då pratade han om det med nyckelhålsmärkt mat. Hur bra det var för kroppen och allting.
Mm.
Och då fick jag en besatthet först i att bara äta nyckelhålsmärkt mat.
Mm.
Som sen gick över såklart till att bara vilja äta en liten sallad eller ingenting. Och sånt där. Så det var väl det första, vad man kallar väl det, självskadebeteende också. Genom att svälta sig själv.
Ja.
Så det var det första som hände i tidiga tonåren. Då.
Sen gick det inte så långt så att du behövde lägga sin. Nej, eller så, utan så var det inte. Men vi hade kontakt med en kurator i alla fall.
Mm. Och ätstörningskliniken ja. Där i Ålandsberg. Ja.
Hur är det med under den här perioden tonåren med killar och sånt här då?
Nej, men det är precis som vanligt. Alltså, så här, det gick bra. Man frågar väl... Eller ja, i tonåren.
Nej,
nu tänkte jag mer
då.
På... Ah. Nej, men det gick bra. Man liksom träffade väl de killarna man tyckte om.
Det var och... ju populär där också. Både ja. Hos tjejer och killar. Mm.
Ah. Ja.
Så det var inga problem. Man säger. Det var inget jag behövde må dåligt över. Att ingen ville träffa mig eller något.
Så du har ingen aning om heller då varför ätstörningarna egentligen...
Nej, det var bara det där, kom jag ihåg med läraren, att han triggade med den där nyckelhålsmärkta maten. Det är det jag kommer
ihåg.
Men
jag tror också att det var en period, vad hette den där gruppen? Spice Girls var det väl ja. På den tiden. De hade ju korta tröjor och visa magen. Och
ja, det
blev ju förbud i skolan när hon gick. Att ja. Ha såna här korta tröjor vet jag. Jag tror att det kan vara en påverkan där också, att man skulle vara smal liksom, på något vis.
Ja,
och inte
möjligt.
Ha någon mage.
Ja.
Ja.
Vad tror du om det?
Ja, jag vet inte det där med Spice Girls, men jag kommer i alla fall ihåg att jag började svälta mig och att jag ville bli smalare. För att jag, alltså du ser ju, min mamma är pinsmal alltså. Ja. Och jag har mer fått min pappas anlag. Jag kan gå upp bara genom att kolla på en pizza, så typ så. Ja. Så jag behöver träna extremt mycket och kan äta extremt lite för att i princip hålla mig som en normalviktig person.
Ja, okay.
Så det är därför att det där började, tror jag, att jag var tvungen att... äta liksom knappt någonting för att ens kunna vara lika smal som min kompis.
Och hon var ju mager.
Ja. Så jag tror det var någonting sånt.
Ja.
Så det var i alla fall när jag var 13.
Mm, ja, vi kommer ju upp i tonåren här.
Mm.
Och jag ser i mitt manus här, så har vi pratat om det innan, att det är fortfarande så att du har ju en stark personlighet som ung här. Och det är mycket gentemot att du rycker ihop med mamma och sådana grejer.
Mm.
Men, och lite ätstörningar och så. Men det är inga droger än så.
Nej, inte när jag var 13.
Nej, men det ska komma här snart.
Ja, nej, alltså man började ju dricka... ungefär när jag var tidiga 14, vad säger man, tidigt på 14 år.
Ja.
Så då började man ju supa i, liksom fixa, antingen tog från mammas spritskåp och liksom fyllde upp med vatten som ja. Alla ungdomar gör. Och så var det stora fester i en park som ligger i Adolfsberg, Brunnsparken kallas den. Och det samlades ju människor, alltså vi var säkert 80 personer varje helg som bara... söp liksom. Så, och jag älskade ju verkligen att vara full. Så det var ju bara längta till helgerna i början för att kunna dricka och försöka fixa alkohol hela tiden. Och det fanns ju alltid någon som ville köpa ut. En äldre gubbe som tyckte det var kul att umgås med barn typ.
Ja.
Som man åkte hem till i Vivalla i en lägenhet och köpte alkohol ifrån. Så det var aldrig problem att fixa. Så redan där kände jag att det var så skönt att typ vara påverkad. För man slapp känna. För jag var alltid den som blev fullast och liksom tog alltid... allt till extrem nivå. Liksom. Det började jag göra redan när jag började dricka. Liksom. Så, vad heter det? Ja, det var väl där det började. Men sen när jag blev 14 så fortsatte man ju drack där. Men då började jag få en huvudvärk som var alltså utom denna värld. Alltså, det gick knappt att hålla ögonen öppna för det är en huvudvärk som man aldrig har känt. Liksom. Så den sökte jag för flera gånger på vårdcentralen och de skickade hem mig hela tiden med Alvedon och sa att nej, det är bara att ta Alvedon och liksom det var inget mer med det. Men sen efter kanske ett halvår, för jag fick det kanske en gång i månaden eller sådär. Så då, vad heter det, efter ett halvår då så fick jag jättehög feber, 41 grader och jag blev jättedålig. Och låg hemma och liksom hade frossa och sånt. Och sen kom jag ihåg att jag gick in i badrummet. Och då kollade jag mig i spegeln. Och då hade mitt öga blivit lika stor som en tennisboll. Så då blev jag ju livrädd. Och då var ju väl mormor hemma hos mig. Mm. Ja. Så då ringde vi ambulans. Eller det där. Nej. Jag var så dålig då. Så jag kom
du hade 41, alltså det var över 41.
Ja.
Och ögat var svullet. Och mormor hade ringt 1177 och där hade de sagt ta Alvedon och går febern ner så behöver ni inte åka in. Men sen ringde min mamma till mig, för jag var på jobbet tror jag, eller på väg. Och jag kände att jag måste åka hem för det är så hög feber. Så när jag kommer hem så kände jag att vi åker in till akuten. Och det gjorde vi. Och då trodde de att det var bihålsinflammation, så de opererade akut över, nu ska vi se, vid näsroten. Och så blev det ju inte bättre av det. Och de var förundrade och jag tror de röntgade igen. Och, det var ju då det var många läkare på rummet, varav den ena kallade in mig i ett extra rum då, och sa att Vendela måste till Uppsala. För att vi har sett något på en röntgenplåt. Och jag blev livrädd, för det är ju tumör man tänker på om det är i huvudet. Men då sa han att vi tror inte att det är en tumör, men hon måste dit för Uppsala har bättre resurser på neurologi än vad vi har. Det otäcka var att han sa att jag vet inte än om det blir helikopter eller ambulans. Och då förstår man ju att,
det är allvarligt,
att man är väldigt sjuk. Ja. Så det var ju bara, nu blev det ambulans och jag fick följa med.
För helikoptern var väl inte på plattan? Annars
hade de tänkte väl att du skulle klara det med ambulans. Men det var blå ljus hela vägen och en narkosläkare satt ju hos dig hela tiden. Och väl på plats i Uppsala står de och väntar. Och jag kan höra den där än idag.
Vi tar en paus där.
Ja.
Ta en paus. Ja, som ni förstod så tog vi en liten paus där på grund av att Agneta tycker det är jobbigt att prata om det här sjukdomsincidenten med Vendela. Men vi ska gå på nu igen. Vi har tagit lite luft och lite vatten. Vi var på Uppsala.
Ja, det var när vi kom dit som jag kände att minnena sitter kvar än idag.
Ja, och det är fullt förståeligt.
Vi togs emot av ett stort läkarteam och det var snabba hissen upp till neurointensiven och där kopplades hon upp med alla möjliga slangar och allt vad det var. Och sen var det en ny operation. Jag tror det var samma kväll som vi kom. Och då opererade de, i Örebro hade de opererat vid näsroten. Nu blev det över ena ögonbrynet. Problemet var att hon inte blev bättre av det här heller. Och man förstod inte riktigt varför. Och efter mycket röntgen och många läkare samtal och uttalande. Så till slut så sa de att det var en varbildning i hjärnan. En hjärnabscess kallades det. Nej, en varbildning och sen på andra sidan var det en vätskansamling. Och vätskan måste torkas ut innan man kan operera hjärnan. Varbildningen kan man ju ta ut mera. Men man kan inte gå in i hjärnan om inte vätskan är borta. Problemet var också att du inte svarade på medicinen som skulle torka ut vätskan. Man försökte med ganska många mediciner innan det blev aktuellt med operation. Och då hade du legat där i, tror jag, 4-5 veckor redan. Men sen blev det en operation i hjärnan då. Och det var ju fruktansvärt förstås. Jag fick besök av en väninna som var med och tog hand om mig på sidan om man säger så. Jag hade mina föräldrar där vid något tillfälle också och sen en gammal kollega. Men din pappa lyste med sin frånvaro så att det var tufft, jättetufft var det. Mm. Men du klarade den operationen, gjorde du.
Är det någon som vet varför det blev så här? Eller? Varför?
Nej, alltså de har sagt, den läkaren du hade där uppe, han hade haft ett sånt här fall förut för 18 år sedan.
Och han var gammal.
Ja, och han sa att det var en på miljonen som drabbas.
Ja.
Men han visste inte om det här var någonting som hade legat och grott eller om det var någon explosiv sak som blev. Och det vet jag fortfarande inte.
Mm. Jag har hört att de använde mina filmer, att de filmade operationen för att använda det.
Ja, och bilder
senare
också till forskning och så. Mm. Ja. Men jag kan tänka mig också det här att alltså du var 14, du fyllde 15 när du kom tillbaka till Örebro på sjukhuset.
Mm.
Och den här operationen, det är ju en stor operation. Man rakade håret fram här. Du är ljus egentligen, du har mörkt hår. När man är 14 år och ska bli 15, man är kanske som tjej ganska mån om också hur man ser ut.
Absolut.
Så att du var jätterädd för att få bort ditt hår. Mm. Och sen så har du ju fått ett ärr. Där växer inget hår på samma sätt som förut.
Nej.
Det här har ju också gjort att du vill gärna ha mörkt hår. För du tycker att, jag tycker du ska vara ljus.
Ja.
Och du vill vara mörk för att du tycker att det syns mindre själva ärret.
Mm.
Och jag tror, det är min uppfattning, men jag tror att det här också har att göra med att du mådde dåligt.
Ja, verkligen. Alltså när man är precis kommer in i tonåren, man vill vara snygg, allting. Och jag låg på sjukhus i 3 månader. Och jag hade såna höga doser med kortison som gjorde att jag åt som ett djur. Alltså. Jag gick upp 25 kilo på de månaderna. Och sen fick jag prickar i hela ansiktet, röda prickar. Egentligen på hela kroppen, men det var värst i ansiktet. Och sen det där raka, att de hade rakat håret. Så när jag kom ut och skulle gå tillbaka till skolan, jag hade en basker. Alltså jag tog aldrig av mig den
basker.
Du
hade bandage hade du på.
Nej, men jag hade basker jämt för att inte visa det där rakade håret. För de hade sparat hår längst bak och lite längst fram. Så jag kunde liksom peta ut luggen på baskern så att rakade inte syndes. Liksom. Mm. Och sen att jag hade gått upp så mycket vikt. Och, liksom hade de, och jag var ju svullen som fan i ansiktet av det där kortisonen. Så jag såg inte ut som mig själv. Så där mådde jag skit, så då bestämde jag mig för att jag skulle svälta mig igen då. Så där blev det ju att jag fick anorexia igen. Men i alla fall, jag hade 2 kompisar också. Den ena tjejen hade jag känt sedan jag var 0 år. Vi flyttade in, alltså vi bodde grannar med varandra hela livet. Så hon var som en syster för mig, alltså verkligen som en syster.
Hela familjen?
Ja, det var som min extra familj liksom. Så när jag kom ut från sjukhuset, vi hade en till kompis som hette, eller jag vill inte säga vad de heter, men i alla fall, vi var 3 stycken. Det var bara vi 3 mot hela världen. Liksom. Alltså, det var verkligen så.
Ni var jättetajta.
Ja, och speciellt jag och den här som har känt varandra hela livet. Då. Men när jag kom ut från sjukhuset så blev det något gnabb och den ena skrev till mig, det var mycket bättre när du låg i Uppsala, det hade varit bättre om du var död, skrev hon till mig. Jag kommer inte ihåg på vilken social media, men det var på någon. Ja, hon skrev så.
Du märkte väl egentligen från början när du kom tillbaka. Du fick ju gå deltid i skolan. För de visste ju inte om. Det var ju 9:an. Och när du hade varit borta så länge från skolan visste de ju inte om du skulle få gå om. Eller om du kunde klara skolan. Men du är lättlärd och du fick mycket beröm, kommer jag ihåg, av lärare. Så att du skulle kunna gå ut 9:an utan att gå om. Mm. Och jag tror att det handlar om avundsjuka. Nej, hos de här tjejerna.
Det var för att jag håller på och drev mycket och skojade och sånt. Som jag sa att jag tagit efter min pappa. Mm. Jag har blivit bättre med det här de senaste 10 åren. Men då kunde det bli att vi 3 tjejer alltid, det var alltid att 2 var lite mot 1. Och du vet så här att man glömde ihop sig mot någon hela tiden. Så inte att man var elak, men att man drev på ett skojsamt sätt, men det kanske inte var så skojigt för den som blev drevd med.
Du märkte i alla fall att du var utfryst, det kommer jag ihåg, att det blev extra känsligt tyckte jag. Dels har du varit sjuk, så svårt sjuk, och sen när du kommer tillbaka till skolan på deltid, då är de här tjejerna taskiga och fryser ut.
Så då hade jag ju ingen.
Då hade du inga kompisar plötsligt och ska skaffa nya kompisar.
Mm, när jag ser ut som fan.
Plus att du tog det tyvärr, vad ska man säga, fel. Det hade varit bättre att du tänkte att okej, om jag inte duger för dem så ska jag hitta nya kompisar. Mm. För jag duger för andra. Men du tog det tvärtom. Jag duger inte, jag är inget värd. Så det blev liksom fel. Då mådde du ju dåligt. Och så sökte du det till speciellt en tjej som kanske inte mådde jättebra heller. Mm. Det var ju då jag fick veta att ni hade börjat röka hasch ibland. Mm. Ja. Så då fick jag ett nytt problem att ta hand om.
Ja, så här någonstans då.
Då började det spåra.
Det började spåra här lite. Ja. Och här kommer första drogen av röka hasch. Mm.
Mm. Och då blev det att man samlades alltid på helg, eller till och med efter skolan också. Det är ett ställe som ligger lite utanför Örebro vid ett tågspår, kommer jag ihåg. Vi alltid satt där hela tiden och bara rökte och rökte och rökte och
Men vad kom det sig? Hur kom ni in på haschet?
Nej, men det var ju att jag blev utfryst av dem som var mina enda vänner. Och då gick jag till en annan tjej som var i min klass. Men hon umgicks inte med någon annan i våran klass, utan hon umgicks med äldre. Mm. Och hon var den enda som inte hade någon tjejkompis. Och då blev det att vi klickade. Och båda vi mådde skit. Och hon hade redan börjat med sådana grejer. Och jag mådde så jäkla dåligt när jag kom ut från sjukhus och allt det där. Så jag ville typ testa allt. Och jag har alltid varit orädd sedan jag var liten på många olika sätt. Men så det blev att jag liksom, där tappade jag typ allting med att vad vill jag bli när jag blir stor? Eller vad vill jag gå när jag liksom i gymnasiet eller någonting sådär, så då blev det bara, jag ville typ testa allt. Och,
ja, du sket i skolan.
Ja.
Så, du berättade att du fick mer problem med att de hade börjat röka hasch. Hur kom du på det här?
Ja, alltså det var väl främst att jag åkte och hämtade dig på vissa kvällar sådär. Och sen hade jag hört talas när jag hade fått nys om att ni kanske rökte av någon. Jag kommer inte ihåg vem.
Mm.
Jag tror att jag tyckte att det luktade speciellt också.
Ja, ja, det gör du.
Ja. Så att på det viset så tog jag kontakt med en... Vad är han? Eller vad? Han hade själv varit missbrukare och försökte att få folk på rätt fot, om man säger. Och sen så hade jag också kontakt med socialen då, för hon var ju omyndig.
Mm.
Så att jag kände att jag måste kolla det här, och jag försökte kolla vilka du umgicks med. Och sen efter det här så blev det ju inte bara hasch, utan det ökade ju på. Och jag tror att jag hittade något hemma och läste bakpå vad det var för någonting. Och så fick jag ju åka in och kolla det där. Och de sa att det är ju en drog.
Mm.
Och på den vägen blev det. Men det var jättesvårt. Alltså, för jag kan ju tycka att när man är i den åldern... Jag har ju själv aldrig haft några problem. Jag dricker nästan inte och jag har aldrig provat någonting. Så för mig blev det så här... Vad gör man? Alltså, det måste ju vara tillfälligt. Jag kan ju inte tänka mig att mitt barn använder såna här grejer. Det blev så ofattbart.
Ja, det här är ju, det här avsnittet är ju helt unikt. Det är alla som har varit med här innan, typ största delen, de har ju problem i hemmet och såna här grejer.
Mm.
Det finns ju inga problem egentligen här, utan det finns ju en trygg uppväxt och grejer, men det drar ändå så iväg.
Mm. Och väldigt snabbt.
Ja.
Mm. Ja. Och jag kan tycka att jag ändå försökte att få fattig folk som visste sånt här, för jag vet inte så mycket, eller visste inte så mycket om såna här grejer. Det var för stort.
Mm.
Och jag kan fortfarande idag tycka att när man är i den åldern så borde man på något vis plocka de som hamnar snett på ett helt annat sätt. Men jag tyckte att de gav liksom råd, och de gav något konstiga råd att jag skulle inte förbjuda, och jag skulle inte förbjuda dig att träffa den här killen som du träffade, som jag tyckte var... Vad är det här du har dragit hem ungefär? Ja. För då kan du rymma, och jag vet inte allt vad de sa för någonting.
Vad händer här, Vendela? Vad är det för kille? Och drogerna först och främst, var får du drogerna ifrån?
Nej, det var aslätt att fixa.
Ja,
det var bara att åka till en förort, och sen när du väl har börjat köpt så är det bara, då får du ännu mer kontakter och ännu mer kontakter och liksom sånt där. Och sen blev vi tillsammans med en äldre kille, fast det var faktiskt inte han du tänker på som jag blev tillsammans med först, utan det var en annan som var äldre, och han var nästan 10 år äldre och jag var bara 15 eller 16 tror jag.
Och han var 25?
Ja, så då började jag hänga med han jättemycket, och det tog väl kanske max 3 veckor. Sen han hade mycket kompisar som var med i gäng och såna där grejer. Så då var det mycket fester hos han, och det tog bara några veckor. Sen såg jag vitt pulver på bordet liksom. Och jag blev så sugen, för jag ville också testa vad det där var liksom. För jag hade ju bara testat att röka på liksom. Och jag ville testa allt. Så då var det en drog som hette mefedron som fanns. Ja, det är ju 12 år sedan eller så. Det var som en blandning mellan amfetamin och kokain liksom, allt på en gång. Så han jag var tillsammans med, han sa du får absolut inte ta någonting här liksom. Men sen skulle han åka iväg och fixa någonting, och då var jag kvar med hans andra kompis som också var äldre. Och då sa jag snälla kan jag få en, och han lägger upp en lina på 1 gram. Det är ganska mycket för någon som inte har tagit. Så då tog jag det där och sen bara flimrade till i huvudet, och jag stod och tog av mig kläderna och dansa naken. Jag tror jag aldrig har känt en sån där eufori. Alltså typ...
Mm.
Ja, jag mådde bara så jäkla bra, kommer jag ihåg.
Och då är frågan bara det. Ursäkta att jag avbryter, men vi måste hänga med lite i detaljerna där. Vad ska en 25-åring med en 15-åring till? Vad tror du själv om det?
Ja, nu när jag tänkt tillbaka på det så är det ju ganska konstigt. Men typ alla killar jag har haft har varit mycket äldre än mig, även innan jag var 18.
Men varför tror du? Var du lätt att få på rygg? Eller varför hämtar man en 15-åring om man är 25 år?
Ja, det är det jag kommer inte ihåg.
Du gick ju på gymnasiet, då är du med 16.
Ja, 16. Mm. Ja, 16, men ja, spelar roll egentligen. Men i alla fall, jag kommer inte ihåg hur jag träffade han. Det är det jag har hållit på att fundera på. Men
ja,
i alla fall.
Ja, det...
Så nej, jag vet inte. Alltså, vi blev ju kär. Jag vet att han var kär i mig också. Vi träffades ett bra tag i alla fall. Men då min brorsas kompisar var i alla fall på de festerna ofta. När vi tog massa pulver och sånt. Då.
Mm.
Och där kommer jag ihåg att någon hade antingen tagit en bild på mig. Eller skrev i alla fall till min brorsa som sen kontaktade min mamma. Och typ skrev att din syster sitter och drar liner på den här festen. Liksom. Så efter det kändes det som jag tappade även kontakten med min brorsa. För jag tror han skämdes mycket över att... Ja,
ja du hamnar ju bland annat. Ja.
Så, och sen fick du reda på att jag tog värre grejer än och bara rökte. Även om det kanske
men den gången du tar din så här första lina och du dansar naken och grejer. Och vad tyckte din pojkvän om det då som var kär? Du ställer dig och dansar naken.
Nej, men han var ju ute när liksom jag tog grejen. Mm. Men han kom ju in när jag står och dansar naken. Och då blir han skitarg på den killen som har gett mig grejerna.
Ja, jag förstår.
Men samtidigt så dagen efter så var det min kille som gav mig grejerna. Ja. Så det gick ganska snabbt över det där. Och sen blev det ju att du liksom blev helt besatt i att träffa den här killen för att få tag i de här grejerna. För att du visste inte hur du skulle få tag i dem på egen hand liksom. Så då var det nästan att jag blev kvar med han för att jag ville fortsätta få tag i de där asbra grejerna liksom, som jag mådde så bra av. Och sen lärde du känna liksom många personer, äldre killar som kunde fixa andra grejer och till slut kunde du fixa vad du ville på egen hand och då var man liksom bara 16. Så.
Men du säger det, du hamnar ute i förorterna och det var ofta gäng och sådana grejer.
Mm.
När du pratar om gäng, det är förortsgäng och sådana grabbar du menar, eller? Ja.
Det har varit ganska mycket sånt och ja, jag har varit tillsammans med många killar och, som liksom har varit i gäng och sådana där grejer.
Så. Vad tycker du om det?
Jag?
Ja.
Ja. Nej, men alltså jag tyckte att det var typ... Alltså jag blev ju kär i killen, men sen var det ju även en grej så här... Man, när man var så ung att man nästan tyckte att det var lite coolt.
Ja, jag förstår, ja.
Liksom jag och hon, min tjejkompis, hon som också mådde dåligt, vi började ju hänga i en lokal där ett gäng hade sin lokal, liksom när vi bara var 16 eller 17. Och då var det ju jättemånga killar, gängkillar där liksom. Mm. Och vi längtade ju dit varje helg för att vi tyckte, det är klart man tyckte det var lite coolt. Och sen var det lätt att dricka och ja, ta saker där. Och...
Hur behandlade de er då?
Nej, det var... Alltså jag, de behandlade oss bra, men jag förstår ju nu kanske i efterhand varför de ville ha oss dit. För att vi söp ju ner oss själva sen var det... Sen, ja, det var ju inte direkt så svårt att få oss på, vad säger man?
På rygg.
Att ligga med oss, nej. Om man säger så. Och så var vi jätteunga och,
ja. Så ni blev en form av, trofé just i den lokaliseringen, trofébrudar?
Ja, typ. Alltså, ja. Det var inga våldtäkter som hände där eller någonting, utan vi satt ner oss själva och, ja.
Och då var det, ja. Då
så
var
låg vi runt med alla där, typ.
Ja, okej. Okay. Mm. Och mamma då, när du hör det här, var du med på egentligen hela helheten, vad som hände och skedde när hon var ute?
Alltså inte såna här grejer. Alltså jag har ju fått...
Du skjutsade mig till den lokalen.
Jag har den lokalen. Mm. Mm. Men sen har jag ju varit hela tiden sådär att jag har ringt och velat få kontakt för att jag har varit orolig. För man förstår ju att det kan hända saker och du har ju svarat många gånger. Och några gånger har det blivit så att du var ju väldigt manipulativ. Men jag lyckades många gånger också hämta hem henne. Ja.
Mm.
Så att jag väl fick hem henne. Då kunde jag vara lugn. Men sen kunde det ju vara också vissa gånger som du fick för dig när du kom hem att du skulle någonstans. Mm. Och var påverkad.
Mm.
Det har ju också hänt.
Ja, du märkte av att hon var påverkad hemma också?
Ja, vissa gånger. Ja, ja och sen har det ju varit många gånger som du har spårat ur helt. När hon har fått skjuts hem och det har hänt saker... Alltså, som jag har varit tvungen att kalla på ambulans. För jag har sett att det är så illa som det är. Och det har ju...
Men det var ju när man mer började med piller. Ja, det, i början var det mer lite... pulver. Då var det liksom på helgerna. Man gick ändå till skolan på veckorna. Men sen festade du från fredagen till alltså måndagen. Fast du gick till skolan direkt på måndagen från festen i princip.
Ja.
Så du sov inte. Så där började ju skolan märka att det var någonting för att jag helt plötsligt började sova på lektionen. Liksom. Så de skulle ju drogtesta mig. Men den drogen jag tog då, det var en sån här, det kallas internetdrog. Mm. Och den har inte hunnit bli, vad säger man, olaglig i Sverige.
Nej.
Så det syns inte på pissprov. Så då klarade jag mig undan det pissprovet som skolan tog på mig. Och veckan efter då fick jag åka till Amsterdam på klassresa med skolan.
Ja, och det tyckte jag var helt hemskt. Det vet jag att jag opponerar mig. För varför ska man åka på skolresa? Det var ju på gymnasiet.
Ja.
I trean var det med.
Nej, det var nog i ettan eller två.
Ja. Värsta stället liksom. Där du, ungdomar kan ju vara väldigt pigga på att prova grejer. Men ja, de åkte i alla fall.
Mm. Alla tog ju droger verkligen. Även de som du tror skulle aldrig röra någonting. Ja. Det var de som tog mest nästan.
Men du nämner... än så länge nu med ditt festande så har vi bara provat den där mixdrogen du snackar om, eller?
Det var mycket, och amfetamin, allt pulver var ju de första åren i alla fall. Så amfetamin, mefedron, ja, sen massa RC-droger, alltså internetdroger. Men där var det bara pulver hela tiden.
Mm.
Så de första, ja, kanske 2 åren. Men sen så, vad heter det, man mår ganska dåligt efter att ha varit vaken länge och man får för sig saker och får psykoser och grejer.
Mm.
Så då blev jag introducerad till Xanor och Benzo. För det drar ner dig på, vad säger man, alltså man blir lugn av det liksom, om man tar i rimlig dos. Men det var ju också, jag har ju alltid överdoserat allting hela tiden. Så folk ville knappt umgås med mig för att liksom, jag överdoserade bara allting och det är inte så kul att sitta och ringa ambulansen på någon hela tiden liksom.
Mm.
Men i alla fall, så då började jag med piller och det var där, alltså det hade spårat ut innan med, men där var det mer synligt att det hade spårat ut. Så där, det var ju då jag började liksom hitta sig buskar och liksom på ett dagis hade jag somnat i en buske. Jag kommer ihåg dagisbarna väckte mig på morgonen. Alltså, där spårar det ut på ett annat sätt, liksom.
Men vad är steget i detta? För att hänga med gängfolk då i deras lokaler och såna här grejer. Hoppar du ifrån den?
Nej, det fortsätter jag med.
Ja.
Och killen som jag blir ihop med, liksom... Det har varit många killar, men... Den som jag var ihop med, eller ja, typ längst, kanske 4 år. Han var ju också med i ett gäng, liksom.
Mm.
Och första gången jag träffade han skulle jag köpa Xanor av han. Jag tror det var bland de första gångerna jag skulle köpa de här pillerna. Så då åkte jag hem till min mammas hus och satt och tog de där pillerna. Och jag hade hört att dricker du alkohol till så blir det ännu bättre. Men jag visste inte hur många piller man skulle ta. Och det hade nog räckt med 2 stycken. Så hade jag blivit helt borta. Men jag tog 15 stycken och sen drack 10 tvåor till. Och sen fick jag fram att jag ville ringa den där killen som jag hade köpt av. För jag tyckte han var så snygg. Så då ringde jag han och bad han komma hem till min mamma. Fast min mamma var inte hemma. Hon visste ju inte att jag skulle ta hem han. Men då kommer han med, redan innan de kommer har jag liksom blivit för borta så jag kan inte ens gå och möta dem. Jag skulle möta dem vid vårdcentral som låg i anknytning till huset.
Mm.
Men jag kunde inte ens ta mig dit. Så de hittar in själva och jag kommer inte ihåg någonting. Jag bara jag hade ju tagit för mycket så jag låg ju bara och sov. Så de rensade ju hela mammas hus på allting som fanns av värde liksom. Så när jag vaknade på morgonen så vaknade jag naken och så var det en kille bredvid mig och han var också naken och jag fattade ingenting för jag hade ju varit helt borta. Och så gick jag upp, kommer jag ihåg, och kollade. Liksom, jag var så jäkla dåsig, för när man har tagit piller så blir du så dåsig dagen efter, så du är helt konstig i huvudet. Så det gick jag så här, och kollade in. Jag bara, brukar inte stå en tv här? Och då började jag få panik, vart fan är tv någonstans? Liksom en stor plasma-tv. Och sen går jag in i nästa rum, min dator, alltså allting. Och skåpen var öppna, där mamma har sina smycken. Alltså allting var rensat, så hela huset var rensat på saker. Det var grejer för kanske 250 000 eller någonting. Ja, men den där killen, han ligger ju naken i mammas säng fortfarande. Så jag tänkte att jag ska se om han har någonting som jag kan sno. Han liksom, för att ge, typ ge igen på något sätt. Då hittade jag en snusdosa full med piller liksom under sängen som han hade lagt. Och det var liksom 150 Xanor-suketter i en... Ja, vet inte om man ska gå in på sånt, men det är jäkligt mycket piller i alla fall. Och jag hade som ångest att jag hade tagit dit folk som har snott allt mamma äger och liksom vad vår familj äger. De hade tagit min brorsas lägg och hämtat ut massa telefoner. Så jag hade förstört för hela familjen liksom. Så då bestämde jag mig att de där pillerna som jag hittade i snusdosen, som var ungefär 150 stycken, de ska jag ta och ta livet av mig, för att min ångest var så stor mot vad jag hade ju ställt till mig liksom. Så jag ringde i alla fall mamma och sa vad som hade hänt i huset. Men hon var och jobbade då. Så där på kvällen så åkte jag till en annan pundare.
Nej, jag ringde till dig och undrade hur det var. Mm. Och då svarade du och sa att vi hade haft inbrott. Och jag fattade ingenting. Jag trodde ju att det var ett vanligt inbrott. Mm. Men så mådde du dåligt. Och så skickade jag efter en kompis till mig, en väninna som kom. Så hon kom ju.
Mm. Hon skjutsade mig till Varberg.
Nej.
Nähä.
Hon var hos dig tills jag kom hem. För jag var på väg hem.
Ja.
Och då när jag kom hem, då såg det ut som ett slagfält. Mm. Alltså det var ju, allt var framdraget i hela huset. Och min väninna fick ju sitta och trösta dig, för du var helt förtvivlad. Och sen var du rädd. Du hade lagt en kniv innanför dörren, för du var rädd att de skulle komma tillbaka.
Jag får ju killa från en gäng liksom.
Ja. Sen var du ju hemma och vi fick försöka att städa upp och städa i ordning så gott det gick och allt vad det var för någonting. Sen på kvällen, då fick du för att du skulle träffa en bekant. Och jag ville ju förstås att du skulle vara hemma. Men då var du så jätteförtvivlad och skulle absolut dit en stund för att du ville prata med honom eller vad det hette. Och du var ju väldigt manipulativ.
Mm.
Och jag gick med på att du skulle få åka dit en stund och sen skulle jag åka och hämta dig. Men min väninna skjutsade dit dig.
Mm.
Och jag skulle få röja ordning mera.
Mm.
Och det var tur. För då visste hon adressen och allting som det var på.
Mm.
För sen på kvällen, då ringer, då ska vi se, min mamma ringer till mig och säger att det är någon kille som har ringt hem till min mamma. Och sagt att Wendela mår väldigt dåligt. Hon skulle behöva hjälp. Och då är grejen att jag hade lånat ut min mobil till dig. Då har väl han tagit den mobilen och tryckt på mamma. Och då går det ju till min mamma.
Ja.
Så jag kände att jag ringde upp till till den här telefonen. Då svarar han och säger att jag tror att hon behöver hjälp. Hon är jättedålig. Och sen fick jag prata några ord med dig och sa att jag kommer att hämta dig.
Mm.
Stanna där, gå ingenstans.
Jag hade alltså hällt i mig hela den där snusdosan. Det var några kvar. Så jag hade fått i mig kanske 120 Xanor på den lilla stunden. Och det är liksom, du kan dö av 10 stycken.
Så ja, du utförde den tanken du hade redan när du hittade
huset. Ja, det var redan klart, kände jag.
Ja.
Men grejen var också att sen ringde han upp mig igen, eller om det var jag som ringde och skulle fråga något. Då tar du telefonen så säger du att mamma, jag ska dö i natt, men jag älskar dig. Sen gav du telefonen till honom igen. Och så kände jag att det stämmer inte. Alltså det är någonting på gång. Så jag ringde 112 och bad ambulansen åka dit.
Mm.
För jag kände att hon har tagit någonting. Så ambulansen åker dit och går in i lägenheten och pratar med dig. Och du säger till dem att du har bara druckit. Du har druckit massa öl. Men det är lugnt, jag mår bra.
För jag är på benen fortfarande.
Och de tror på det här. Så de tar inte med henne. De åker därifrån. Och jag i min tur är på väg till akuten. För jag tror ju att ambulansen kommer in med henne.
Ja.
När jag kommer till akuten så frågar jag efter min dotter. Och de säger att nej, det är ingen Wendela här. Men alltså jag har ju ringt ambulans för en stund sen. De måste ju komma, var är de? Då ringer de och frågar ambulansmännen då. Som säger att nej, vi åkte därifrån för hon hade bara druckit öl. Och jag blev fly förbannad för jag förstod ju vad det handlade om.
Ja.
Så jag kan ni vända för hon har ju sagt till mig att hon kommer att dö i natt. Det är något fel. Alltså det är något som inte stämmer. Nej, de skulle inte vända för de hade gjort sitt åtagande. Och då vet jag inte hur jag kom på det, men jag ringer 112 igen och säger att jag behöver poliseskort. Så då följer polisen med mig till den här adressen. Och när vi kommer upp till den här, det var ju en kille där, så öppnar inte han. Och jag ringer och ringer på telefonen och jag hör att mobilen ringer någonstans. Till slut får de tillåtelse från polisen att gå in i lägenheten. Och där är den här killen, han hade inte öppnat.
Nej, han hade ju droger där, så han var ju livrädd att åka dit.
Men ändå, men problemet var att de inte hittade dig heller. Mm. Och jag kände alltså, vad är det som pågår? Hon har ringt, hon är på den här adressen när hon ringer. Och det var bara några minuter sedan, för jag var ju på väg. Och så finns du inte, och telefonen ringer. Är hon hos någon granne, och du vet när man är jättestressad, man kan inte tänka. Till slut så sa jag till polisen, finns det en hiss här? Ja, det fanns det en hiss. När de öppnar hissen, då ligger hon där. Helt okontaktbar. Ja. Så de polismännen bär upp henne och tar henne i polisbilen till akuten. Hade inte de kommit, du hade aldrig levt.
Nej.
De fick göra de sa till mig, gå ut ur rummet, för det här du kommer få se är inget du vill vara med om. Så jag fick vänta utanför. Och jag vet att du har sagt att du hade så ont i revben och sånt. De har ju gjort...
De har startat upp.
Ja, exakt. Ja. Ja.
Vi ska gå tillbaka lite, lite intressant där, så vi inte missar det. Det blir... du ska köpa droger. Du tar benzo hemma.
Mm.
Du ringer dit dealern då för att du tycker han är snygg.
Ja.
Ja. Det blir som det blir inbrott. Du vaknar upp naken med en kille.
Mm.
Vi vet ju inte ens, du vet inte själv vad som har hänt
den natten.
Så, nej. Så att det kan man ju bara hoppas och hålla tummarna på att det inte hände något för dåligt.
Mm.
Men det som är det mest intressanta som jag sitter och funderar på, det är att mamma, du ringer till mamma och hon skickar dit en väninna, sen kommer mamma hem.
Mm.
Men du väljer ändå så den kvällen att du vill gå till en kille. Mm. Vem är den här killen du går till, och varför är det så viktigt att gå till han och dra i sig alla tabletter?
Nej, för jag vill ju ha någonstans att ta livet av mig som inte var hemma, så jag inte skulle få hjälp. Liksom, att hade jag gjort det hemma, då hade ju mamma märkt inom 5 minuter och ringt ambulans, och då skulle ju min plan av att dö gå i kras. Liksom. Så åkte jag till den där killen, och det stämde ju. Han kastade ju ut mig så fort jag hällde i mig pillerna. För han bara, du får inte dö här i alla fall.
Ja, det är
så...
därför du hamnar i hissen.
Ja.
Men vem är den här killen? Är det han som sålde dem till dig?
Nej, nej. Det är en helt annan pundare.
Ja.
Så man hade ju några kompisar, alltså många kompisar som håller på med droger. Och han, ja, det var bara att ringa någon liksom.
Jo, men då fick jag svar på min fråga. Anledningen till att du gjorde så är det var att du skulle genomföra din plan och ta livet av dig. Och du vill inte göra det hemma.
Nej.
Och här väljer vi att avsluta del 1 av Wendela Hammarströms historia. Vill ni lyssna på del 2 och fortsättningen, så är det nästa måndag som gäller, klockan 12. Ha det bäst från Alex Gultan. Tjena!